Jag ska ta det här som skulle bli... Det var att prata om nu, det är dels för att vi vill lära känna er. Och då måste ni få prata lite mer. Och då ställer vi kanske obekväma frågor. Vi har inga onda avsikter med. Fortfarande grönerna i Tromö säger så här att... Någonting som du fick vara med om. Det här att nu märkte du helt plötsligt när du... Och nu märker du det. Det är en skillnad helt plötsligt. Och det finns någonting som heter liksom mörker och ljus. Alltså även inom oss. Och som jag sa tidigare att min uppgift... Eftersom jag ligger mest i det profetiska. Det är att för mig är det antingen mörker eller ljus. Det är antingen lögn eller sanning. Det är antingen rätt eller fel. Det finns inte de här grejerna emellan. Så det är liksom min grund. Alltså, det har man då i den rollen då som i den tjänsten. Men sen har jag fungerat ibland som herde och lärare. Och då måste man lägga till de här grejerna som kan finnas emellan. För annars skrämmer man ihjäl folk. Alltså det är när det är riktigt allvarligt som en profet uppträder liksom och då någonting verkligen behöver korrigeras. Så är det liksom antingen eller bara. Men sen lever vi normala liv. Alltså den heliga ande finns. Och jag kan notera saker och ting hos någon som är galet. Men säkert jag ska påpeka det. För då kanske den heliga ande håller på med någonting redan. Om jag går och lägger mina fingrar i blöta då, så kanske jag stör andens verk. Det håller på här inne i den människan redan. Jag behöver inte bekymra mig. Det enda jag behöver göra är att lägga armen om dem och trösta dem så de orkar vidare. Man ska inte röra i allting här inne hos folk. Det kan vara så att Herren håller på med det redan. Ni vet ju det här med syndafallet. Det vet ni ganska mycket om redan. Att det var därför som Eva lät sig övertalas av djävulen att äta av kunskapens frukt på gott och ont. Vi hyllar ju kunskapen. Men det var ändå inte Guds grundtanke att det skulle in i människan. Men den kom in. Och det är ju frukterna av den handlingen. Inte bara kunskapen i sig men också olydnaden. Att hellre lyssna på mörkrets, djävulens röst än på Guds. För Gud har sagt ni ska inte äta av det. Men djävulen påpekar det är gott att äta. Det är frestande. Och då körde vi den då. Men då gjorde vi uppror mot Gud. Vi lyssnade hellre på mörker. För det lockade våra smaklökar bättre förmodligen. Och då var det kunskapens frukt. Och man kan ju fundera väldigt mycket på vad det kan vara. Jag brukar säga att det är någon genetisk grej som kom in i oss människor som inte skulle ha funnits annars. Och den här genetiska grejen gör att vi är födda med det som är syndafallet. Det vill säga alla människor som föds bär på arvsynden. Och det innebär liksom att alla människor, vem det än är, har behov av att lämnas till Jesus, ta emot förlåtelse och gå hans väg. Alternativet är att man går sin egen väg och slutmålet för det, det är djupare in i mörkret bara. Jesus är inte mörkret, han är ljuset. Och det, om man tittar, man kan börja i Johannes evangeliet. Johannes evangeliet, första kapitlet. Innan syndafallet, om vi tittar i första Johannes evangeliet, det kallas för kärlekens evangelium. Och Johannes kallas för kärleksaposteln. Och det är för att det finns fyra evangelium. En läkare, någon vetenskapsmän, någon historiker och så en apostel som heter Johannes. Och de belyser ju liksom Jesu liv på olika sätt. Och de belyser Jesu liv ur olika perspektiv. Men de handlar hela tiden om olika saker. Men man kan tycka ibland, eller handlar hela tiden om samma sak. Men man kan tycka ibland att det ser olika ut då. Johannes, han beskriver början så här. I begynnelsen var ordet, alltså skapelsen, innan jorden fanns. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Okej, kära ni. Ni har en tuff tid framför er. Men titta vem som står på er sida. Alltså, han var före hela skapelsen. Ingenting har blivit till utom genom honom. Han har fullständig och maximal makt i sådana mängder som vi inte ens kan fantisera ihop, vår Herre. Det är så enormt. Om djävulen skulle komma med allt han hade, då skulle det räcka för Jesus att sända två änglar, så beseglade han hela djävulens härskara. Så är styrkeförhållanden. Så det onda kan helt enkelt inte vinna. Det har redan besegrats. Och det står också det här. I honom var liv. Och ni lever ju. Och livet var människornas ljus. Alltså, livet var människornas ljus. Okej, vi har alltså förmågan till det här med vad Bibeln kallar för ljus. Och det är Jesus det handlar om. Jesus kallas livet, vägen och sanningen. Och här presenteras han som livet då. Och det är också människornas ljus. Jesus Kristus är vårt ljus. Och fanns inte Jesus, då skulle den här världen vara utplånad för länge, länge sedan. Fanns inte Jesus, så skulle den väl inte ens ha skapats. Och den som kastades ut ur himlen en gång, det var ju det han vi kallade för Satan, ormen eller djävulen. Han har många namn, den förduren. Han vill hämnas på Gud och förstöra allt vad Gud uppskattar. Och Gud älskar oss människor oerhört. Och djävulen är alltid på oss på grund av det. Han vill förstöra människan. Han vill få oss att vara destruktiv. Han vill få oss att mörda varann. Han vill få oss att mörda oss själva. Drick 4 skötter för en dag, så får vi se om du lever. Alltså, vi håller på så. Vi blir omättlig så småningom. Och som alla missbruk har en fas i slutet där man missbrukar för att få dö. Där har djävulen nått sin fulländning i det hela. Jag vände om där. Där jag egentligen drack för att jag ville dö. Alla missbruk på den slutpunkten. Då förstår man att det är djävulen som är igång. För att Jesus, han är livet. Och livet motarbetar inte sig själv. Men det är just det här med mörker och ljus som är det intressanta. Vi kan, eller intressanta idag i varje fall. Om vi tittar in i Matteus evangeliet, så kan vi se lite på vad som handlar om just mörker och ljus där. Då står det så här i Matteus evangeliet 6:e kapitlet och 22:a versen. Det här är som kan vara en väldigt tröstande bibelord. För mig har det varit väldigt tröstande. 22:a versen. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Här kan man läsa lite så här att det är möjligt för oss människor att vi har grumlig syn. Inte bara sjukdomar. Utan att vi inte ser klart. Och jag kan garantera er att sen man blir kristen så ser man möjligheter där det tidigare var svårigheter. Det har allt du tittar i på tillvaron är en blandning av möjligheter och svårigheter. Och det är frågan om vad du vill se och gripa tag i. Du kan rota fast dig i svårigheterna, men du kan också vända på och göra det till möjligheter. Och i kraft av Kristus så kan du vinna oerhörda segrar på livets väg genom det. Det som tidigare i ditt liv besegrade dig blir helt plötsligt en tillgång för dig. Det är ganska otroligt, men det är väldigt vanligt. Speciellt när man ska resa sig från era typer av liv alltså. Ni kommer nog få se det ett antal gånger. ska bli intressant att höra vad Gud ska göra. Amen. Men så har vi det här att när vi ska se på någonting så vill vi ju ha friska ögon. För våra ögon, de är alltså, genom dem får vårt kropp ljus. Vår kropp ljus. Så vad är det vi ska se? Om jag tittar på en lampa, blir det ljus här inne då? Nej, det är inte det som menas. Men om jag ser någonting av Jesus. För hur ofta står inte i Bibeln att skåda Herren, se Jesus. Jag har fått skådat frälsningen. Några har fått sättet att berätta det. Och det är också budskapet som vi har om Jesus. Och när vi rotar fast oss lite i det. För vi kan tänka på, ja, du kan ju gå och tänka på vad ska man göra nu när han far iväg dit och dit. Vad ska hända? Det är klart du kan tänka på det. Men du kan tänka på Jesus då. Så du kan ju gå och vara rädd för någonting, jag vet inte. Det kanske kommer någon våldsam här i närheten. Det kan de väl göra. Men be då Gud att de skickar den värsta de kan tänkas. Så får du bara se hur stark Gud är. Du är bara stå där bredvid och titta. Lämna över matchen åt Gud. Så får du se hur den seger ser ut. De kanske rakt blir frälst. Och så går du därifrån arm i arm och prisar Herren istället. Det skulle vara underbart. Vända om på den där kulturen lite. Jesus säger det där om att ge tillbaka öga för öga, tand för tand. Att det gäller inte längre. Utan om någon slår dig på den ena sidan, säger han. Vänd då andra sidan till. Ja, en örfil kan man väl klara av. Men om det blir vapen, då ser det väl annorlunda ut. Det finns väl kanske ingen sida kvar att vända då. Men du kommer ändå inte att dö för en Gud har bestämt det. Det är ingen roll vad folk gör eller säger. Det är Herren som har nycklarna till dödsriket idag. Inga människor. Tänk dig vad mycket mordförsök som har skett. Som inte lyckades. Någonting hindrar någon att lyckas. Många människor som har överlevt helt mirakulöst. Eller många vittnesbörd finns det inte om våldsmän som har dykt upp i kyrkan. Som hade blivit så hatisk mot någon präst som pratade om Jesus. Så de hade bestämt sig på att döda honom. Men när de skulle göra det så lyckades de inte ens komma fram till kyrka. Det stod en massa änglar i vägen. En osynlig mur som de inte kom igenom. För de insåg att det fanns något stort. Så de vart frälst istället. Och sen efteråt har de berättat det för prästen. Ja, och säger prästen, så är det i det här riket. Det sker inte förrän Gud vill. Det här bibelordet tycker jag ibland kan säga så här. Att Guds ord medger att det finns mörker i oss. Men när Herren finns och hans ljus får komma. Då blir det inte lika mörkt. Men vi kommer nog alltid ha lite mörker i oss. För vi blir aldrig perfekt. Vi behöver inte sträva efter att bli perfekt. Det är bara en annan sjukdom. Perfektionismen i sig är både en lära, religion och sjukdom. Så den behöver vi inte fundera på. Men Herren låter allting bli bra. Kanske inte maximalt bäst allting. Utom frälsningen och livet då. Men alla andra detaljer i livet. Det behöver inte vara perfekt. Tänk på det. Sträva aldrig efter perfektionism. Sträva efter att du utvecklas bara. Men det här bibelordet medger på någon grad om man läser från det hållet. Att det finns mörker hos oss. Och vi behöver Guds ljus. Och när Guds ljus finns, när våra ögon är frisk. Alltså så pass frisk så vi ser Jesus. Eller tro på Jesus. Vi behöver inte se han. Men vi kan ju tro på han. Vi har ju ett inre öga också att se med. I tron. Då blir det ljusare i oss. Paulus pratar om ett tredje öga. Ett inre öga som vi har. Och det är det som menas. Någonting som vi uppmanas till. Det är att be om vishetens och uppenbarelsens ande. För att det behöver vi. Det kan man aldrig förstå själv. Det kan man aldrig lista ut. Utan det måste få uppenbaras för oss. Gud kan göra saker ändå, men när du ber till Gud så, alltså Gud tränger sig aldrig på. Och när du ber till Gud, då ger du han ju också tillåtelse att göra så här. Men sen är det inte så att det är inte magi. Så att Gud kommer alltid att förbehålla sig rätten att vara Gud. Det vill säga att Vi får ju be om vad som helst. Men det är han som bestämmer hur och vad han ska ge oss som svar. Så då kommer vi in i nästa grej. Jag kanske... Alltså, jag bad en gång när jag hade varit nykter kanske 2 år. Så upptäckte jag hos mig själv hur svårt jag hade med försoning egentligen. Alltså man blir en förlåtelse. Om någon har gjort mig illa. Och det var ju liksom... Det böblade upp mycket kring pappa och mamma. Och så. Vi var ju... De var ju också alkoholiserade. Så det är klart att jag... Visst känner man sig ilsken på dem. Och så det kom upp då. Och jag upptäckte att jag hade så svårt att bli en förlåtelse. Men jag lärde mig det där. Så fort någon person då... Var dum mot mig. Så säger jag bara en förlåtelse på en gång. Men till slut så upptäckte jag så här. Gud, det här med förlåtelse. Det är så viktigt och så stort. Och så det vill jag mycket av. Så varför... Ska det bara bli punktmässigt för mig? Lär mig Gud att alltid vara försonande. Jämt. Och jag fick bönesvar. Men hur... Jag trodde att Gud skulle förändra någonting hos mig. Ja, han tränade upp mig. Men aldrig några månader efteråt. Aldrig några månader efter det så har jag väl mött så många svårigheter bland människor som att... De var dum mot mig. Den ena efter den andra. Bara för att jag skulle lära mig att förlåta. Till slut hade jag gjort det så mycket. Så den här försoningen fanns konstant igång hos mig. Och då fick mitt bönesvar. Men inte som jag trodde. Jag undrar vart Gud hade tagit vägen. Ja. Under tiden höll jag på att träna upp mig i det. Så man måste fundera på liksom att. Gud hör alla våra böner. Och han ger oss. Det som är bra för oss. Inte dåligt för oss. Och på sitt sätt. Den öppenheten får man ha. Men du får be om precis vad som helst. Alla dina önskningar. Det finns inga hinder där. Men Gud svarar på 3 sätt. Ja, nej eller vänta. Nej är också ett svar. Jag ska gå direkt till första Johannes brevet då. Första kapitlet. Från 5:e versen. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Alltså, här står det så här. Om jag går kring och tror eller säger, nej men jag är perfekt, jag behöver inte Jesus. Då bor inte heliga ande i mig. Det är den del av gudom som vi får del av nu. Jesus och fadern, de är uppe i himlen nu då. Och istället har vi heliga ande här nere. Det är den del av gudomen som är tillgänglig för oss just nu. Den kan bo i oss, den heliga ande. Eller den person. Och om han bor i oss, då betyder det att vi vandrar i ljuset. Ljuset bor i oss. Alltså Gud själv som är ljuset bor i oss. Och om vi, vad står det här? Vi ska veta om att Gud han är ljus. Det bor ingen mörker i Gud. Mörkret det är på sin plats och ljuset är på sin plats. Gud är ljuset, djävulen är mörkret. Det blandas inte utan det är åtskilt. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och det är klart det kanske berättar mycket om människor, men i första hand så handlar det här om att vi har gemenskap med varandra. Gud och jag, det är varandra. Då betyder det att Jesus Kristus blod renar oss från all synd. Bara på grund av det. Om jag nu påstår att jag inte har synd, då betyder det bara att jag bedrar mig själv. Det finns alltså människor som är självrättfärdig. kommer aldrig att tro att de behöver någon större och starkare än sig själv för att röja upp sitt liv och vara på väg till himlen. De bedrar oss själv och de hamnar inte i himlen, för de kommer aldrig att fråga efter det. Och de får, Gud respekterar de val vi människor gör, tyvärr. Om jag skulle säga så, om jag säger att jag aldrig har syndat, ja, Gud säger att det har alla gjort. Ja, om jag säger att det aldrig har syndat, då gör jag han till lögnare. Och då bor inte sanningen i mig. Så det förhållandet till sanningen och ljuset är väldigt, väldigt viktigt. Alltså, det finns människor, som jag nämnde förra gången, eller någon gång, ta rökningen då. En bra synd, skulle jag vilja påstå. Jag säger inte att rökningen är bra. Det skulle vara bra om vi fick bli fri nu. Men så länge vi har den så ska vi inte låta det tynga ner oss alldeles för mycket. För det var i alla fall en synlig synd. Och när vi är rökare så kommer vi både förstå själva och andra kommer att tala om oss för att vi kommer att gå till Gud och be om förlåtelse. Och så småningom blir vi kanske rening inne. Sen finns det andra typer av synder, typ girighet. Och girigheten brukar aldrig tala om att den är girig. Den kallas ofta sparsamhet eller någonting annat istället. Det, då bekänner man den inte som synd. Då blir den kvar hos oss. Så att om du står för fel när du gör fel, så blir du förlåten och renad. Men om du låtsas som att det aldrig är något problem, då har du alltid problemen kvar. Det är frågan om att vara ärlig och öppen. Det var det här ordet handlar om. Och sen det här att Herren är ljus, sanningen är avgörande och den heliga ande är det här. Heliga ande är en del av gudomen. Så det är Gud som bor i oss som kan. Det är inte vi klara av. Och vi ska tänka på det när vi tänker på andra människor. Att man inte ska betrakta varandra som misslyckade syndare. Jag har ingen aning om det är så. Jag menar, jag brukar säga så här, det finns ju människor som jag har bråkat med tidigare i mitt liv, även kristna då. Och då kan man tänka så här, jaha, jag vet ju hur det var med den personen. Men jag har ingen aning om hur det är idag, för vi träffas ju aldrig. Om jag skulle vilja gå till rättavisa eller säga någonting till den personen som de borde höra, tycker jag också, kanske de har gjort upp sin sak med Gud igår. Så jag går och dömer en som redan är förlåten. Då ligger jag väldigt, väldigt risig till och Gud om jag gör så. Jag dömer en oskyldig. Och då måste vi förstå att Gud är annorlunda i sin syn på försoningen vad vi människor är. Vi människor vill ha ett rättspatos som liksom tycker att och nu har jag lyckats fixa till det här. Alkoholen då till exempel. Då skulle jag kräva det av varenda andra människa. Var nykter, för jag kan ju. Ett sätt att berömma sig själv. Det är det bara. Kräver det då. Eller om jag går och har en synd här inne. Som jag inte har medgett än. Då kommer jag se den förstorad i min omgivning. Och så kommer jag att bråka på det. Glöm sånt. Titta istället på Jesus. Låt ett öga vara ogrumlat. Så blir det ljust inom er. Och då blir det ljus ni kommer att sprida er. Och ni kommer att se ljuset. Och i det som ser ut som det värsta mörker framför er. Så har ni ogrumlade ögon. Så ser ni den här vägen. Som är full med möjligheter. Och vi kan... Ja, vilken fråga. Det är väldigt personligt. Du frågar mig då. Jag kan ju svara för mig själv, ja. Men inte för andra. Jag brukar ofta säga att jag ibland hörde Guds röst eller han talade. Det är ett begrepp för att inte behöva förklara för mycket. Jag uppfattar mig ju. Men sen liksom, hur uppfattar jag det? Ja, när jag har hört hans röst, då behövs en röst som kommer in i mitt öra eller min tanke. Och det har jag gjort någon gång. Men det kan lika gärna vara från mig själv eller från mörkret. Så man måste ändå pröva det. Och...
Men är det en sån här röst, undrar
jag? Jaha.
Eller är det en tanke?
Nej, inte sån där röst. Ja, men... men jag tycker nog att jag har hört Guds hörbara röst också med öron. Det var när jag var frälst.
Ja.
Då pratade jag rakt med han. Eller pratade med han. Jag såg han också. Och visst, han finns, jag vet. Och det han sa till mig, det stämmer helt. Och när han säger någonting, då, det går inte att beskriva. Det är liv, det är liksom... Alltså tänk när Gud skapade denna jord. Han bara sa, så blev det. Så det är svårt att beskriva Guds ord, men det händer det som sägs. Det som inte finns, det blev bara för att han sa det. Jag har varit nykter, en alkoholist, bara för att han sa det. Så jag har hört hans röst. Så. Det normala är det ju tankevärlden eller någonting i tillvaron. Om du går och ber för någonting så kan du se en händelse i din närhet som vittnar om någonting. Du kan se någonting i skogen, du kan se någonting som händer med dina vänner. Men inte såg du Gud när Gud agerade så att de bad om ursäkt istället för att komma med pistol. Du såg inte Gud. Men man såg i vad som skedde att här har Gud agerat. Och då har också Gud talat. Gud talar på många sätt. Sen kan Gud tala genom drömmar. Och ja, det är inte alls ovanligt. Det var där folk är lite rädd för sånt idag. Men man måste också där lära sig förstå drömmen då. Om det är från Gud eller inte. För en människa drömmer ju 200 drömmar varje natt. Ungefär. Vi glömmer de flesta. Men några av dem kan vara från Gud. Om Gud väljer att tala så. Du kan få en syn. När du är vaken. Då kan, i bön då är det väl oftast då. Så kan det spelas upp någonting för ditt inre. Som förklarar någonting. Du kan få en uppenbarelse på något sätt. Eller Guds ord. Här har ju Gud tjatat i tusentals sidor. Och det är också vad han säger. Så Gud har inga problem att tala till oss. Det är frågan om vi vill höra många gånger. Och Gud talar till oss även idag. Jag har väl bördan av att vara i det profetiska då. Jag kallar mig inte profet. Jag vill betona det. Men det finns en del i den kristna tjänsten som har med det att göra. Och då tror folk att man alltid talar om Gud. Så att det är jättejobbigt att ha det mot sig då. Jag vill ju vara människa jag också. Säga fel och mena fel. Och latcha och vara fåne och clown ibland. Så därför brukar man vara väldigt tydlig när man säger liksom att nu upplever jag att Gud säger någonting. Men allt ska ju prövas. Så jag kan förmedla vad jag uppfattar kommer från Gud. Men jag har ingen aning om hur du ska förstå det. Så du måste pröva om det kan komma från Gud och sen ska det till dig och så ska det få frukt hos dig. Då blir det giltigt. Du kan aldrig styra som en profet. Det är det värsta du kan vara med om. Profeter som försöker styra folk, de petar Gud undan ganska fort. Men den heliga ande kan få leda oss. Han leder oss till himlen. Jag tycker det har varit bra ändå det här, för att det har varit mycket sagt. Vi fick resonera igenom det här med bibelskola. Vi fick lära känna er lite. Ni fick berätta lite och så fick jag ändå med de här orden som jag hade tänkt. Så jag tycker det har varit bra ändå.